Hoy Audio presenterar
Döden ingen talar om av Ulrika Jannert Kallenberg, inläst av Ulrika Jannert Kallenberg. Till dig, mamma. Det är alltid för tidigt när någon dör. Så var det också med dig. Alldeles för tidigt. Jag bevarar dig inom mig. Du är närvarande vid min sida just nu. Min pappa vilar på kyrkogården i Böda. På hans grav växer en trasslig rosenbuske. Inget annat. En tom plastvas ligger gömd i gräskanten. En omärkt grav. Jag förstår inte varför graven är bortglömd. Det gör inte min bror heller. Det är så mycket vi inte förstår. För det finns så mycket som ingen vill berätta för oss. Vi vet inte det som alla vuxna omkring oss vet. Att vår pappa tagit sitt liv. Han svalde en massa tabletter. Han låg på sängen i sin lägenhet i Lund när han hittades alldeles stilla. Men han andades fortfarande svagt. Ändå var det för sent. Mikael, som min pappa, var död. Han hade lämnat oss, sina barn, sin fru, sina föräldrar och syskon, sina vänner, släktingar och arbetskollegor. Min bror och jag kan inte sluta grubbla över graven. Vi önskar att vår pappa hade en vacker grav så att alla kan se att en älskad människa ligger där nere i jorden. Att han inte är glömd. För i mitt liv är han i allra högsta grad närvarande. Eller snarare, hans frånvaro är i allra högsta grad närvarande. Som om alla obesvarade frågor pulserar i mitt blod och hela jag skriker: ge mig svar. Jag funderar på om min pappa var en syndare eftersom hans grav saknar sten. Men borde han inte då ha sin gravplats på andra sidan om kyrkogårdsmuren, ute på åkern? Jag har hört att onda människor inte får begravas på kyrkogårdarna. Tjuvarna och mördarna begravs i ovigd jord. Bäst är att begravas under kyrkans takdropp, helst på södersidan. Där begravs kungligheter, biskopar, präster, de mäktiga männen, inte min pappa. Mikael berättar att en äldre kusin sagt till honom att ambulansen kom för sent. Jag tänker att om ambulansen hade kommit i tid skulle jag haft en pappa idag. Då skulle jag ha varit som alla andra, ett barn i en vanlig familj. Men det som skiljer mig från andra barn är inte bara avsaknaden av en pappa, utan att jag inte vet vad som hänt honom. Han är död, det är allt jag vet. Om han hade levt skulle jag kunnat krypa upp i hans knä. Mina kalasbyxklädda fötter skulle ha dinglat en decimeter från golvet. Jag tycker det är underligt att ambulanser som ska rädda människoliv kör så långsamt. Jag snappar upp att det var något med njurarna. Dåliga njurar. Jag vet inte vem som har sagt det. Det är bara något jag hört. Någonstans, någon gång. Så där i förbifarten. Han ska tydligen haft problem med njurarna. Det är en släktsjukdom. Många har drabbats. Fast han var den enda som dog ung. 27 år gammal. Det har jag räknat ut själv. Jag vågar inte ställa frågor om honom, inte säga ett enda ord om hans död, för det är förbjudet, det vet jag, fast ingen har sagt det. Kusin Karin och jag leker att pappa blev mördad, att någon kallblodigt slog ihjäl honom, eller att han kanske var en brottsling, en bankrånare, en mördare. Eller en riktig detektiv. Eller en polisman i uniform med blanka knappar. Dog han kanske i tjänsten? Eller var det ett vansinnesdåd? Skar en okänd människa halsen av honom? Bara så där, mitt på gatan. Sånt har jag hört talas om och sett på tv. Kanske var en galen gärningsman på fri fot. Karin tycker inte om att prata om min pappa. Hennes föräldrar har sagt att hon inte får prata med mig om honom. För då blev jag ledsen. Alla mina kompisars föräldrar har sagt samma sak till sina barn. Det får jag veta långt senare. Och först när jag är vuxen förstår jag varför ingen ville prata om min pappa när jag var barn. För bara några veckor sedan besökte jag en gammal klasskompis i New York som jag inte haft kontakt med sedan sjätte klass. Och hon berättade att jag var det första barn hon hade träffat som bara hade en förälder i livet. Hon tyckte det var jättespännande och märkligt. Men hon pratade aldrig med mig om det, för det visste hon att hon inte fick. Eftersom det var så ovanligt att ha en död förälder blev det mitt epitet. Flickan utan pappa. Det tog lång tid innan jag förstod varför alla barn tittade bort eller låtsades som om de inte hörde när jag sa något om honom, om min älskade pappa. För jag hade väl älskat honom om han hade levt, och han mig. För vi hade väl varit oskiljaktiga, han och jag. Hand i hand hade vi gått till lekparken. Min lilla barnhand i hans stora näve. Vi hade lett kärleksfullt mot varandra i samförstånd. Pappa och jag. Karin gillar inte vår pappalek. Hon känner sig obekväm. Vi leker något annat. Jag har slagit benet i vattenkranens skrovliga underkant med flit. Jag gråter. Jag sitter på badkarskanten och runt mina fötter bildas pölar på golvet. Bakom ryggen rinner vattendroppar längs de mörkgröna kakelplattorna. Jag hoppas slippa åka. Om jag har riktigt ont i benet stannar vi kanske hemma. Det är fredagkväll och jag har precis badat. Mamma sveper in mig i en frottéhandduk. Hon undersöker såret. Stryker mig över pannan. Hennes ådriga hand är varm. Det hänger en lös skinnflik mitt i såret. Huden är blåröd runt omkring på låret. Det är nog inte så farligt, säger hon, och sätter på ett plåster. Men det gör väldigt ont, säger jag. Det blir bra, säger hon. Det läker. Nästa morgon åker vi. Det gör fortfarande ont i benet. Väldigt ont. Morfar kör oss till järnvägsstationen. Han svänger in sin vita Ford Taunus i en av parkeringsfickorna framför stationshuset och hjälper oss att bära resväskorna till perrongen. Först kramar han mig hårt, sedan mamma och Mikael. Vi kliver på tåget till Kalmar. Morfar ser lite sorgsen ut, eller kanske ängslig, men han ler och vinkar.